Ja, idag går vi alltså in i påsken. Stilla veckan börjar med den här söndagen, palmsöndagen. Både en söndag med fest, men också en söndag med lite allvar för vad som komma skall. Men låt oss inte gå händelserna i förväg, utan låt oss stanna i dagen. Vi har ju en tendens att ibland vara ganska snabba med att komma till påskdagen. Men det finns ju så mycket innan, och där är vi nu. Och det som händer nu är att vi kommer få läsa om ett intåg i Jerusalem. Och jag kommer i den här predikan kanske fokusera på intågets betydelse mer än personerna som är i texten. Men jag tänker så här att vi kan läsa Markus evangeliet tillsammans. Kapitel 11, verserna 1-11. Ta upp din telefon eller hitta din bibel. Så här står det. När de närmade sig Jerusalem och var vid Betfage och Betania vid Olivberget, skickade han iväg två av sina lärjungar och sa till dem: gå bort till byn där framme. När ni kommer in i den hittar ni genast en ung åsna som står bunden där, en som ännu ingen har suttit på. Ta den och led hit den. Om någon frågar er vad ni gör, så svara: Herren behöver den, och han ska strax skicka tillbaka den. De gav sig iväg och såg en ung åsna stå bunden ute på gatan vid en port, och de tog den. Några av dem som stod där frågade: vad gör ni? Tar ni åsnan? Lärjungarna svarade som Jesus hade sagt, och då lät man dem gå. De ledde åsnan till Jesus och la sina mantlar på den, och han satte sig upp på den. Och många bredde ut sina mantlar på vägen. Andra strödde ut löv som de tog från träden runt om. Och de som gick före och de som följde efter ropade: Hosianna, välsignad är han som kommer i Herrens namn. Välsignad vår fader Davids rike som nu kommer. Hosianna i höjden. Så kom han in i Jerusalem och gick till templet. Och när han hade sett på allt vände han tillbaka till Betania med de 12, eftersom det redan var sent. Det som händer nu är någonting stort, någonting historiskt, något som man bara måste vara med på. Man får inte missa chansen. En sån här chans får man bara en gång i livet. Har ni varit med om det någon gång? Känt den känslan? Haft de förväntningarna? När jag försöker tänka om jag har haft den känslan, så börjar jag tänka på en situation när jag bodde i Stockholm. Ishockeylandslaget hade tagit någon form av medalj. Jag, min kompis Anna och Arvid satt på studentrummet i Bromma och tänkte: vad ska vi göra? Ska vi åka in och fira? Ja, vi måste göra det, sa vi. Vi får inte missa den här chansen. Så vi satte oss på tunnelbanan med förväntan. Vi gick över Sergels torg med raska steg till Kungsträdgården för att möta massor med människor. Nu händer det. Nu är vi här. Nu är vi med om någonting historiskt. Det var en känsla jag tänkte på med just den här förväntan. Nu händer någonting som vi inte bara får missa. Och det här intåget får man väl kanske säga att det är större än en hockeymedalj. För när Jesus tog in där i Jerusalem, så var det något historiskt som hände. Människorna samlade sig runt Jesus när han red in där i Jerusalem på en åsna. Men vad var det som gjorde att de visste att det var någonting historiskt? Vad var det som gjorde att de visste att de var tvungna att vara på plats eller ville vara på plats och inte missa hans intåg. Hur kommer det sig egentligen att Jesus inte bara red in obemärkt utan att någon märkte det? Helt säker kan man inte vara 2000 år senare. Men när jag läser texterna och när jag läser kommentarerna så slås jag av hur det här intåget var planerat in i minsta detalj. Och när man läser texterna och kommentarerna så finns det så många dimensioner, så många bottnar i det som hände. Det som hände där och då hade kopplingar till historien och till de texterna som människorna levde med. För att ta några exempel. Så när de var vid Olivberget så spelade det roll, för att det i Zakaria fanns textavsnitt om Olivberget som den plats där den eskatologiska striden mellan det goda och det onda skulle äga rum och det goda skulle vinna. Och när de var i Jerusalem så spelade det roll, för att det var där etablissemanget fanns. Det var Jerusalem som var människornas centrum, folkets centrum för tillbedjan. Och i templet så var Guds närvaro som tydligast manifesterad. Därför var Jesus tvungen att predika om Guds rike just där. Eller när Jesus rider in på en åsna så uppfyller han profetian också i Zakaria 9:9. Fröjda dig storligen, du dotter Sion. Höj jubelrop, du dotter Jerusalem. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig och segerrik är han. Han kommer fattig, ridande på en åsna. En åsna i hans fål. Så människorna visste helt enkelt vem det var som red in där. Det var inte vem som helst, utan det var Messias som red in där. Han de hade väntat på. Han som hade kraften att förändra. Och på ett sätt så är det ju ganska logiskt om man tänker efter. Att om det finns texter om hur Messias ska anlända och göra entré, så hade det ju bara varit dumt av Jesus att inte göra på ett sånt sätt att människorna förstod att det var nu Messias kom. Man vill ju inte gärna vara de här personerna 3 dagar senare som tänker, jaha, var det Messias? Vad synd att jag inte visste det. Hade jag vetat det så hade jag, då hade jag ju såklart varit där. Texten som vi läste, intåget i Jerusalem, är en central del i Markus evangeliet. Där författaren hela tiden vill berätta att Guds rike är här och nu, samtidigt som det är någonting som kommer. Och när Jesus proklamerar att jag är Messias, det är mig ni har väntat på, så är det viktigt för att säga att Guds rike är här och nu. Det är nu det händer. Nu är ni med om något historiskt. Judarna väntar ju fortfarande på att Messias ska komma till jorden. Kristna gör det inte. Det är intressant att redan där och då så valde några att följa Jesus och andra inte. Och så är det ju även idag. När jag läste den här texten och de här kommentarerna så var det någonting som skavde. Och jag funderade länge på om jag skulle säga någonting eller om jag bara skulle låta det vara. Men så kände jag att nej, men jag vill ändå säga det jag tänker, det som var jobbigt, det som var svårt. Den känslan jag fick när jag läste texterna var att allting kändes så otroligt tillrättalagt. Hur allting stämde in i minsta detalj. Och jag tänkte, är den här bibeltexten här för att styrka och befästa Jesu position som Guds son? Och mitt svar blir kanske, antagligen. För om vi hade skrivit Bibeln, du och jag, så hade vi väl också försökt styrka Jesu position som Guds son. Alltså, hur hade Bibeln sett ut om människor skrev att ja, men det var någon som utgav sig för att vara Jesus, för att vara Guds son och Messias? Och det, ja, det kanske han var. Eller så var han inte det. Eller, ja, men det var mycket under som hände, men jag tror inte helt och hållet på dem. Alltså, vad blir det för story om Jesus? Och de här tankarna och det här resonemanget väckte hos mig och kan väcka hos någon annan ett tvivel kring Bibelns text och betydelse. Men jag tänker någonstans, om vi inte skulle vända och vrida på texten här, var skulle vi då göra det? Men det är inte bara så att det skapar ett tvivel, utan det kan också öka en förståelse för varför Bibeln ser ut som den gör. Och kanske också väcka ett intresse kring Bibelns komplexitet och storhet. Att vi inte alltid förstår allting. Och för mig i det här så blir det väldigt viktigt att blanda in den heliga anden. Den heliga anden som är med och formar ordet och traditionen. Gud är med i hela processen, hela Bibelns skapande. Men när vi läser Bibeln så måste vi helt enkelt välja hur vi ser på texterna. Guds ord, det levande ordet, historieskrivning, faktatext, inspiration och så vidare och så vidare. Och i Bibeln finns ju så otroligt många genrer. Att det också påverkar hur vi läser och förstår den idag. Jag tänkte, men kan man göra så här med Bibeln? Och så tänkte jag, men det här är ju det vi gör varje dag. Att när vi läser en nyhet, historiska skildringar, rapporter, avhandlingar, hemsidor och så vidare och så vidare. Så ställer vi oss frågan, kan det här vara sant? Påverkar det här mig? Hur tillförlitlig är den här källan? Och så vidare, och så vidare. Vi ställer den frågan varje dag till så många texter. Och då kanske det också är på plats att göra det till Bibeln. Jag tror ju verkligen att texterna i Bibeln finns där för att berätta om Gud och hur våra liv tillsammans kan se ut och vad det får för konsekvenser i våra liv idag, 2021. Därför spelar det roll vad det är som står. Och jag tänker också så här att ordet blir ju levande när det tolkas och när det diskuteras och bes över. Då blir det levande. Det levande ordet. Men åter till Jesus. När Jesus tågar in där i Jerusalem, så gör han anspråk på makten. Han utmanar de religiösa ledarna, makthavarna. Han proklamerar att här kommer en regent som är segerviss och stark, som det står i Saltaren. Han spände musklerna och visade att jag är någon att räkna med. Och här kan det komma en förändring. Och det intressanta med Jesus, som så ofta, är att han gjorde det på ett lite annorlunda sätt. Han kom inte med en armé, med vapen, soldater och hästar, utan gjorde det med ett gäng fiskare, lärjungar och vanligt folk, inridande på en åsna. Och när han red in där på en åsna, så gjorde det att han mötte människorna i ögonhöjd. När han red där på sin åsna så kunde han vända sig om och titta på människor. Titta dem i ögonen. Komma nära och vara nära. Jämför det om han skulle komma med en häst. Då skulle han bara se ner på människorna. Inte se dem i ögonen utan se deras gässa. Jag tänker att det här är en viktig teologisk poäng, hur vi ser på Jesus. Ser vi på Jesus som den som kommer uppifrån och ser ner på oss och våra misslyckanden och vill kontrollera oss? Eller ser vi på Jesus som en Gud som möter oss i ögonhöjd? Tittar oss rätt in i ögonen och möter oss där vi är. Frågar, hur mår vi? Hur mår du egentligen? Jag ser ju att det är någonting i dina ögon. Hur är det? Tänk att Gud möter oss som en jämlik. Och läser vi evangelierna så är det ju precis så här människor möter. Jesus möter människorna. Bland annat får man också säga. För Jesus var lite av en social kameleont som anpassade sig till dem han pratade med. Aldrig med budskapet, men hur han berättade och pratade. Pratade han med en bonde och medborgare, gjorde han det med hjälp av liknelser som de förstod. Pratade han med utsatta människor så gjorde han det på ett sätt. Och pratade han med de religiösa ledarna så gjorde han det på ett annat sätt. Och Jesus kom ju till jorden för att vi människor skulle förstå vem Gud är. Enklare genom Jesus Kristus. Men när Jesus då gjorde det här intåget, när det var så här att han red där på åsnan, så uppstod ju möten. Möten mellan människa och Gud. Och det öppnar upp tanken för mig. När uppstår de här mötena idag mellan oss och Gud? När upplever vi att Gud är som närmast? Är det i tystnaden? Är det i gemenskapen? I naturen, samtalet, bibelläsningen, bönen, musiken eller ett av de alla andra sätten som man kan tala till oss. När gör Jesus intåg i våra liv och hur gör han det? När Jesus gjorde det här intåget så sågs han på olika sätt beroende på vem som tittade. Men i de religiösa ledarnas ögon så såg man Jesus som en upprorsmakare som var farlig och utmanade deras makt. Och med all rätt så var de rädda. För det var ju verkligen så att Jesus ifrågasatte systemet. Han tolkade reglerna och lagarna på ett annat sätt. Och han berättade om att Guds rike är här och nu. Jag är Messias. Jag är den ni har väntat på. Jag blev så provocerad att se Jesus som en upprorsmakare. Men sen blev det ju självklart någonstans att Jesus var tvungen att göra uppror mot det som inte fungerade. Det som var fel. Om Jesus skulle komma tillbaka idag, här och nu, vad hade då Jesus gjort uppror mot? Antagligen mot orättvisor, främlingsfientlighet, klimatförstörelse, våld, mobbning, krig, övergrepp, dåliga maktstrukturer, svält. Listan kan göras så lång, så mycket längre. Vad tänker ni att Jesus skulle kunna göra uppror mot? Svaret på den frågan kanske också hjälper oss idag. Vad vi som kyrka och vad vi som kristna ska stå upp emot. För vår röst spelar roll som individer och som kyrka och som kristna. Jesus satt inte där tyst, såg mellan fingrarna. Utan han hördes, han talade, han sa ifrån. Och vi är också kallade till det. Att inte vara tysta, se mellan fingrarna, utan höras och säga ifrån. Och med hjälp av den heliga anden få stöttning. Att göra den här världen lite mer hel, lite bättre och göra uppror mot det som inte är gott. Det är en utmaning som vi kan ta med oss i veckan som kommer. Vi ber. Gud, tack för att du möter oss i ögonhöjd. Tack för att du ser in i våra ögon och frågar hur vi mår och hur vi har det. Tack för att du inte satt tyst. Tack för att du sa ifrån. Hjälp oss att göra detsamma. Och Herre Jesus Kristus, tack för ditt ord. Tack för det levande ordet som blir levande när vi gör någonting med det, när vi bearbetar det, när vi läser det, när vi diskuterar det, när vi samtalar om det. Herre, hjälp oss att tro på ditt ord. Hjälp oss att leva efter ditt ord och hjälp oss att låta ditt ord tolkas in i den kontext vi lever i idag. Tack för att det som står är aktuellt idag. Amen.